Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way. Because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Gerda och Tim Hansson. Hej Tim.
Hej Marcus.
Hur är läget?
Med mig är det bra.
Ja.
Jag har lite jobbig tenta bara, eller kurs. Men jag tycker ju mer synd om de som befinner sig i Ukraina just nu faktiskt.
Ja, och vi börjar med säga det att vi spelar in det här den 24 februari. Och detta är ju en torsdag den 24 februari och detta är ju en historisk dag.
12 timmar efter att Rysslands trupper har stoltserat in i Ukraina då.
Mm. Och jag tror, vi båda kan säga att jag har liksom lite en klump i magen över detta typ hela dagen faktiskt.
Ja, det känns så bra. I morse så var det, kändes det inte bra alls. Alltså, jag såg lite bilder och visade dig nyss en video liksom där det var ett familjehus liksom. Det kom in en rysk stridsflygplan och bomba liksom. Det är jäkligt sjukt.
Alltså det är riktigt obehagligt. Och framförallt när Putin öppet går ut och säger att om västvärlden lägger sig i så blir det konsekvenser som aldrig någonsin tidigare har skådats innan.
Ja, det
är... Den är obehaglig.
Ja, frågan är vad som har hänt med Putin alltså, från nu från ingenstans. Är det mellan med makt internt eller vad är det liksom?
Mm. Och vi vill egentligen bara säga att vår största och mest alltså, vänligaste tanke går ut till Ukraina och
de som bor där.
Ukrainas befolkning. Mm.
Ja, det var det vi ville börja med i alla fall.
Det är en historisk dag.
Så kan man säga. Och det var ju väldigt intressant morgon. Vi kan ju säga så, det var väldigt spännande börsöppning i morse.
Ja, vad sjukt.
När vi skulle öppna. Och grejen att idag var också den här dagen där egentligen var det ju massvis med bolagsrapporter.
Ja.
Vi satt ju för fullt på Fingwire och
skrev allget.
Ja, men det kändes som att... vi skrev en massa och det kändes bara som att
det spelar ingen roll.
Det överskuggas helt av det här molnet liksom som finns ute i marknaden.
Så att det är sjukt.
Ja.
För att allt annat blir så irrelevant typ.
Ja, verkligen alltså. Jag hade Evert, min lärare som jag berättade om innan, min föreläsare i mikroekonomin bland annat. Han pratade om det här med så här, diskontering liksom. Att du diskonterar ju alltid pengar, värde liksom. Framåt med viss ränta liksom, att pengar imorgon är ju mindre värda än pengar idag.
Mm.
Och tänk dig just nu då i Ukraina, då är ju liksom deras diskontering av framtiden jättelåg just nu.
Ja,
de tror ju inte ens på att det finns en morgondag nästan liksom. Och det skadar ju, alltså det skadar ju också deras framtid också. För att nu finns det här, liksom, varför ska jag fortsätta arbeta med min butik liksom, eller så vidare,
mm,
när min familj är fara?
Absolut.
Så för alla skull så är det ju bäst ifall det här löser sig så snabbt som möjligt. Men vi får, vet inte vad som ska hända i alla fall. Jaja.
Vi hoppas att på måndag, när ni kära lyssnare får lyssna på detta, att det har att läget har förbättrats.
Ja, det verkligen hoppas. Jag hörde, jag satt faktiskt och kollade Bloomberg TV hela morgonen. Det var ganska intressant. Men det ska ju träffas alla ministrar i G7 eller G20 eller om det var EU eller någonting, ska träffas nu ikväll.
Ja.
Och prata. Så de kommer ju nog förbereda sanktioner och långt in i natten.
Ja.
Och köra fredag morgon då.
Ja, och de säger ju att de ska införa sanktioner som de striktaste, hårdaste sanktionerna som någonsin funnits.
Ja.
Men alltså, jag tror inte det spelar någon roll.
Eller, alltså, jag vet inte, det känns inte som att det biter. Alltså.
Nej.
Det är typ som är ju i Nordkorea, där de har ju sanktionerat jättemycket på liksom, och det är ju mest rabatt.
Ja.
Lokalbefolkningen.
Men det är ju det som är så jävla sjukt också, det är ju liksom så här att Ryssland har ju fan samma BNP som Italien.
Det är ganska litet land.
Alltså det är, alltså rent produktionsmässigt också, så här tillgångsmässigt.
Mm.
Alltså, det är ett jävla skitland alltså.
Ja, och det är som är grejen också, egentligen så är det ju EU som sitter med makten.
Ja.
Vi har ganska mycket makt, alltså finansiellt och militärt liksom.
Mm.
Men sen har vi gjort oss beroende av naturgas.
Mm. Ja, där måste jag säga, där har ju fan Tyskland fuckat upp en riktig clusterfuck.
Oj!
Ja, men alltså, ja, men de har ju satt sig i en sits där de är jätteberoende av naturgasen från Ryssland.
Mm. Det är inte bara Tyskland.
Nej, nej.
Det är ju hela EU egentligen.
Ja, ja. Men en sån liksom superpower ändå inom EU.
Alltså egentligen, jag köper egentligen, grejen är ju, man vill ju med alltid med handel. EU startar, eller inte EU, men det kanske var EU. I alla fall, du vill ju knyta samman länder ekonomiskt.
Ja, men det var ju för att förhindra krig.
Ja, kolalliansen var det. Eller du, ja, minns, du minns vad jag snackade om. Eller om det var FN kanske det var som började.
Nej, det är Europa.
EU. Ja, man vill ju i alla fall sammanknyta länder för, ekonomiskt då, för att undvika krig. För då kommer ju alla skadas av det liksom.
Ja, absolut.
Problemet är ju att det har varit lite ensidigt i det här fallet med naturgasen. Vi är jätteberoende av naturgasen från Ryssland.
Gazprom.
Ja. Ah, ja. Ska vi gå in på snabbt något annat som hänt den här veckan?
Ja.
Det blir lite...
Ja, vi ska väl återgå egentligen lite tillbaka till samma ämne, så vi kan väl täcka resten.
Ja.
Tidigare veckan, typ måndags, right, tisdags.
Ja.
Så hade vi SBB, lite turmoil kan vi ju säga.
Ja, minst sagt. Ja, SBB har varit ett ganska intressant case tycker jag, för att jag har länge varit ganska positiv till det, men senaste halvåret har det känts lite, jag har börjat ana lite ugglor i mossen typ, på rätt vis.
Men hallå,
jag vet inte vad, det är ju inte någonting som är avslöjat än eller så liksom, men det är någonting som är lite...
Men vi har ju egentligen redan outat det här, för att alltså,
ja, du nämnde ju det med deras hybridobligationer.
Jajamän, och så kommer du ihåg vårt gubbback till avsnitt?
Ja, ja, ja.
Då nämnde vi verkligen det som en stor butt liksom, att det var väldigt mycket av deras belåning är ju på den korta räntan, 3 månader.
Mm.
Och det är ju det som är problemet, att de har ju liksom den sjukaste lånesidan.
Den går knappt att analysera som...
Språkperson.
Vad säger man? Språkperson. Språkman.
Allmän person.
Ja, allmän person.
Mm.
Så och att Svensson.
Ja, precis. Och Svensson, du och jag, Tim. vi är dödliga. Nej, men alltså, komma till sak här. Den är väldigt svår att förstå sig på, och det är väldigt mycket rörlig ränta. Så nu när vi ser ett ränteklimat som börjar se lite annorlunda ut, och där det finns en betydligt större sannolikhet att, eller risk att räntan går upp.
Mm.
Och då är frågan, hur mycket ska räntan upp? Och sen så B, hur mycket kommer det påverka SBB? Och det vet man ju inte riktigt, eftersom det är så svårt att verkligen, det är så många olika instrument och liksom finansieringsmodeller som SBB använder sig av, som gör det så svårt att förstå sig på hur det egentligen ser ut.
De kör mycket joint venture också. Och precis, det påverkar också balansräkningen, och det går inte att ta inte... Tas inte helt upp. Och det nämner ju då, det kommer ju en blankningsrapport då, men det är säkert de flesta har talat om nu.
Mm-hmm.
Viceroy kom ju och sa att den ska ner till 10-15 kronor.
Mm. Och det är så här, och det, där finns det ju grunden också att går ju rykten om att Viceroy har blankat själva.
Ja, men det tror jag säkert. Kanske inte de själva, men de har gjort det i vad säger man, koalition liksom, eller samarbetat med någon annan.
Ja.
För gick ju ner som tusan först när den släpptes, men sedan så tryckte ju Kukushin upp.
Mm.
Då är det ju antagligen så är det ju blankarna som täcker sina positioner.
Mm.
De har bara köpt, nu är det långt nere, vi köper allt vi kan så vi täcker.
Mm.
Och det gick den upp ju liksom. Men ja.
Och det är ju det som är så spännande, är ju för att det är ju den här nya lagen från FI som är att de inte rapporterar blankar under 0,5%.
Mm, de har haft olika företag, så de kunnat gemensamt undvika.
Precis, så att det sägs att det är någon form av Wall Street bets, fast tvärtom då. Att det är en blankare som har gått ihop sig och kört och blankat skiten och aktien liksom.
Ja.
Så att,
men, ja. Jag tror de flesta har sagt så mycket om detta. Men jag kan ju säga att generellt sett så är det ju bra långsiktigt med blankare liksom.
Varför då? Please explain.
Jo, men det är så här, om du tror på din tes, du har en analyseringstes som du har gjort, du är bara säker på att det här företaget kommer upp över en viss period liksom, 2 år, säg. Eller ja, det spelar ingen roll hur lång perioden är.
Mm.
Om då det kommer blankare som de lånar aktier av någon annan och liksom säljer aktien till den kanske går ner på detta. Ett, det ger dig en möjlighet att komma in billigare. Då kan du fortsätta ackumulera aktier på lägre nivåer. 2, blankare måste förr eller senare täcka sina positioner. Om din teori är rätt och aktien ska upp till ett visst pris de kommande perioden, så kommer de sedan tvungna att köpa tillbaka aktierna. Då blir det ett tvärtom tryck. Då blir det tryck uppåt.
Amen.
När de ska köpa aktierna sen också. Så om du tror på att ditt case är bra, ja, men då välkomna blankarna. Kom in. Varsågoda, blanka
det
på.
Det där är rätt iskallt alltså.
Blanka på, jag tror på mina case alltså.
Ja.
Kör.
Conviction.
Ja. Tänk om Evo skulle stå i 500 nu liksom. Inte, det vore inte det svinget. Du kunde bara köpa.
Handla skiten nu.
Ja, bada det va. Niklas Andersson säger. Ja, så jag står för också. Sen så är det också att de har ju upptäckt mycket skandal och sånt också, blankare. Enron, Wirecard och så vidare.
Mm.
Så jag är för, men...
På tal om Evo, det finns ju många som drar liknelsen, gillar att dra liknelsen kursmässigt mellan Fingerprint och Evo. Men där skulle jag vilja sträcka ut varningens finger och säga så här. Utgå alltid från din egen analys. För att en graf är ju, betyder egentligen fuck all.
Ja, nej, det betyder inte så mycket. Vad har inte mer då? Ja, det var ju lite komiskt där. Plaids grundare Erik Kallisjendorf har nu börjat att sälja aktier i sitt egna bolag på grund av en så kallad margin call.
Alltså min direkta fråga blir liksom, vad fan äger människor och hur har han investerat? Det måste ha varit Plaid eller? Tänker jag.
Han har ju alltså belånat sina Plaid-aktier för att köpa mer Plaid-aktier. Så han är ju ultra bullish liksom på sina egna aktier. Och det är gött. Jag tror inte han är aktiv längre i bolaget liksom.
Nej.
Så det är bara att han tror jäkligt hårt på det. Så han har ju långat sig själv liksom och tagit hävstång på sin egen position.
Det är bara balls to walls.
Alltså jag köper det liksom, men det är också, nu fick han ju sopta för detta. Och vi kommer ju ta upp den belåningen att komma någonstans. Så det här kanske kommer vara ett statuerat exempel.
Det är väldigt intressant. För att vi har ju nämnt det innan, liksom belåning och margin call. Men det är ju när ditt innehav som du har belånat går ner tillräckligt mycket, så måste du helt enkelt täcka din position.
Ja.
Och det vill säga sälja. Så att,
ja, banken vill helt enkelt ha mer säkerhet på sitt lån.
Mm.
Och om du inte har mer cash på sidan så måste du ju sälja aktier för att kunna ge pengar till banken liksom.
Ja.
Och oftast gör ju det när aktien är lågt värderad liksom, vilket var fallet med Erika då.
Ja. Ponera att han har jättemycket aktier kvar. Jag vet inte vad hans ägarandel ser ut i Plaid, men ponera så kan ju det fortsätta trycka ner aktier. För det blir en
riktigt, ja, man är riktigt vet jag, men jag tror inte han har så mycket. Men nej. Ja. Vad har hänt med då?
Acelio.
Ja.
De har åkt på det.
Ja, åkt på det. Farligt med teknikbolag där när man inte vet vad de gör riktigt. Och det är...
Tappat ordrar och...
Ja, som sagt, mitt tips till alla. Köp lönsamma bolag så händer inte sånt här.
Ja.
Acelio gick ner 30% och efter att en diartikel kritiserat deras ordrar och så vidare, tekniken bakom. De hade mött experter som var tveksamma till hur deras lösning kan användas liksom.
Mm.
Och då som jag sa här nu då, om bolag har försäljning, om bolag har lönsamhet liksom, så är affärsmodellen bevisad.
Mm.
Och då finns ju uppenbarligen kunder som är villiga att betala för produkten. Så ett enkelt sätt att spara sig mycket, från mycket ont kapitalmässigt, det är ju faktiskt att köpa lönsam bolag.
Ja.
Även fast det finns regler eller undantag som bekräftar regeln. Undantagsfall.
Mm-hmm. Smarta!
Smarta. Yes.
Men vi går vidare till någon form av mini-segway. Och det är väl en nyhet och halvrelaterat till Rysslands grejer. Ja. Och det är ju egentligen att Lockheed Martin har blivit bannade av Kina.
Så ja, att, och det är en vapentillverkare de gör ju. Precis. Flygplan och
i USA.
Gevär och...
De gör svindyra grejer. Alltså deras... Ja. Alltså,
avancerad krigsutrustning.
Ja, deras produkter kostar ju precis skitmycket. Men i alla fall, Kina har bannat dem för att de har sålt vapensystem till Taiwan. Och de har sålt vapensystem typ 100 miljoner dollar vad det var typ till Taiwan. Mm. Så att, men jag funderade ändå på det här. Hur mycket köper egentligen Kina in från Lockheed? Det tror inte det är så jävla mycket.
Nej, och generellt sett så vill ju inte USA vill ju inte använda sig vill inte förlita sig på viktig infrastruktur från Kina liksom.
Nej, självklart inte.
Jag tror det borde vara samma sak med dem liksom. Det beror på, man kanske kan köpa lite bössor liksom, men kanske inte ett avancerat radarsystem liksom. Nej, som man
F-35-man som kostar typ någon miljard svenska kronor.
Ja, de är skitdyra.
Alltså det är helt galet. Helt galet.
Ja.
Jag tänkte gå vidare in till nästa spännande spaning, för att nu när det där hände, jag är väldigt intresserad av krigshistoria. Så att,
Du räcker ju jämt den här krigshistoriepodden för mig.
Ja, och det är faktiskt en shoutout till dem. De är svinduktiga, så att vill ni, de snackar mycket om historiska slag och sånt som varit. Allt från jättelänge sedan tillbaka till nu typ. Men i alla fall, så jag började liksom kika runt, ja, men vad har vi i Sverige? Typ. Och då har vi en massa olika aktörer, Saab och VFM och whatnot. Men Bofors är ju en legendarisk vapentillverkare i svensk historia.
Mm-hmm.
Och då var min första fråga till dig, Tim. När tror du Bofors grundades? Känner du igen Bofors?
Nej.
Inte överhuvudtaget?
Nej.
Nej, de tillverkar typ alla anti-aircraft guns till typ alla krigsskepp i typ andra världskriget.
Okej, okay, det är så gammalt.
Ja.
De gör anti, de kanske har gjort kanoner också. Jag är säkert på 1830.
Men eller så 1646. Okej,
okay, jag tänkte det. Det kanske var gamla med kanoner liksom.
1646, det är lastgammalt ska jag säga, ja, till dig.
Jag kan säga så här att en av de första aktiebolagen, det var ju Ostindiska sjökompaniet eller vad det heter.
Jag tror det är världens första.
Jag vet det, men det var ju typ 1620 någonting.
Mm.
Så det är inte sagt därefter.
Nej, men det var ju för att de skapade ju sin egna börs. Det var det som var så jävla ballt. Så de var ju första som började sälja sin aktie typ så här. Det är skitcoolt.
Ja. Exakt, ja.
Bofors var de förmodligen lite mer konservativa. Men de producerade faktiskt inte vapen till att börja med. De började först producera vapen och dylikt på 1880-talet.
Okej, och vad var det tänkte du säga om Bofors då?
Jo, jag tänkte faktiskt säga det att även om Bofors inte går att handla på börsen i dagsläget, så går det att handla Bofors ägare. De som äger Bofors. Och det är ett bolag som heter Bay Systems i England.
Åh, jag var gett.
Ja, de köpte...
Har de ticker Bay också?
Jag vet faktiskt inte vad de har för ticker, men jag skulle tro det faktiskt.
Det är gett.
De heter Bay Systems och de döper allt därefter, så alla deras dotterbolag heter Bay någonting, bla 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 bla. De äger faktiskt två svenska vapen- eller militärassocierade bolag, både Bofors och ett bolag som heter Hägglunds. Och det kommer egentligen från att då Bay köpte ett bolag som heter UDI, United Defense Industries, och UDI då köpte Bofors på 2000-talet.
Okay.
Och sedan då 2005 så köptes det upp av Bay. Vilket innebär egentligen kort och gott att du har möjlighet att köpa Bofors om du vill. Och i dessa tider skulle det vara intressant. Och det var, tog mig lite tid att hitta det här, för att Bay då handlas på London Stock Exchange.
LSE.
Precis, så den finns inte att handla i på Avanza i alla fall.
För ringa.
Ja, precis. Och då,
eller kan ha FlatEx Giro.
Precis, kung. Eller IG Markets.
Mm. Det är med.
Men i alla fall, och bolaget är värderat till typ 20 miljarder pund. Så att det är inget litet skitbolag det här. Så det är motsvarande för typ 200 miljarder svenska. PE-talet landar på 11,54. Så att lågt värderat. Bolaget, jag tror det slutar typ 6% upp idag. 5,8 typ, något sånt.
Gick det upp idag?
Jajamän. Som Saab, vet du. Saab gick upp 7% idag.
Asså.
Och men Bay då har en direktavkastning på 3,8%, så att ja, spännande bolag. Wow. Stort, fint,
intressant.
Omsätter mycket och äger anrika Bofors.
Ja, det är ju mäktigt.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Och med det ska vi kanske gå in på lite mer aktuella grejer. Och jag tänkte lite snacka lite om vad kommer de här konsekvenserna bli av det här, alltså kriget och oroliga tiderna. Och det finns mycket olika sammanband och flöden och så. Vad tror du, Marcus, liksom?
Ja, vi kan väl börja med det här som vi var inne på lite med. Ja, vad fan har Ryssland? Jo, de har olja och de har gas.
Ja. Typ. Jag har ju med en bild också framför oss som är väldigt mysig. Eller lite mysig är inte. Men,
vi kan publicera den här på vår Instagram, så kan ni kolla på den.
Ja, det skulle vi kunna göra. Det skulle vi göra. Men det intressanta idag var ju framförallt naturgas i Europa. Det har gått upp med 30% idag.
Det är så terminerna. Jävla mycket.
Ja. Så det är ju det här. Och sen så oljan är upp 7% också. Det är ju energi. Mm. Som gynnas av det här då. För att antagligen så kommer det bli mindre utbud på energi när det blir olika former av sanktioner på Ryssland och så vidare.
Ja, men alltså, för att Ryssland är ju faktiskt världens tredje största oljeproducent.
Mm. Och de är ju toppen också med naturgas.
Ja.
De står ju för ungefär 30%, 33% av samtliga EUs naturgasimporter.
Mm, det är så jävla sjukt.
Och vi pratade lite om det innan också, vi liksom, EU har gjort sig beroende av naturgas genom avvecklandet av
kärnkraft
och övergången till vindkraft som är mindre pålitligt. Liksom.
Ja. Och det är ju jävligt spännande egentligen, för att du såg ju egentligen då på börsen att du hade ju många av de här fossila bolagen.
Ja.
Alltså, vi har bolagen som gick upp idag väldigt mycket.
Lundin Energy.
Bico, jävla god anledning.
Bico, ja, ja,
precis. Och sen så var det Tysus Oil, African Oil Corporation.
Lundin. Ja.
Maha Energy.
Ja.
Sådana här bolag som bara pumpar ut olja liksom.
Ja, och det är ju naturligt. Blir det högre oljepris och deras kostnader är densamma. Volymen är samma också, så kommer ju... Ja. Annat lika så kommer du ju få mer betalt liksom. Mm.
Framförallt, jag har inte koll på alla de exakt de bolagen, men jag är rätt säker på att alla de har producerat sin olja utanför Ryssland. Vilket innebär väl egentligen kort och gott att de kommer få någon form av monopol förmodligen när de här sanktionerna kommer.
Och ligger på, kan vi säga.
Ja, rimligt. Det är ja. Ju som en ja. Sådan bransch.
Ja, så det är intressant. Och grejen, det som jag tror är intressant också är att kommer man villig att betala så höga priser på energi i närtid här liksom. Det farliga är att om Ryssland drar av kranen liksom.
Mm.
Det finns ju risker att som i Kina att vi kommer att tvingas ransonera ström liksom.
Absolut.
Alltså blir det för mycket sanktioner och de slutar, så kommer ju Europas strömkraftverk eller liksom nätverk kan gå ner liksom.
Mm.
Så det är någonting man ska reda på. Det kan hända i närtid liksom.
Absolut.
I Kina exempelvis, där har de ju vissa fabriker får inte producera alla dagar liksom.
Är det så?
Ja, ja.
Oh, fan.
Och det som är intressant också, det kommer ju på medellång sikt, så kommer det här allt annat lika då helt enkelt, leda till högre energipriser. Och bolag som drabbas, det är ju faktiskt också svenska bolag. Man tänker ju, men hur påverkar ett krig i Ukraina den svenska börsen och svenska bolag?
Mer än vad du tror.
Mer än man tror faktiskt. Mm. Det låter ju som att det är helt relevant. Och för vissa bolag så kanske det inte är så relevant. Men energipriserna går upp. Och för vissa bolag som har typ tillverkning, då är ju energi en jättestor del av din totala kostnad på kostnadsbasen. Och då kommer ju dina marginaler gå ner. Och då kommer det bli mindre aktieägarvärde. Mindre vinster.
Absolut. Nej, men det är alltså det är en marginal crunch liksom.
Ja, exakt, ja. Så jag tycker inte man ska ta det för lättvindigt, inte bara men köp dippen i alla bolag liksom i Sverige, utan du måste ju börja skilja lite liksom. Mm. Vilka bolag är det som har hög energiprisexponering exempelvis? Mm. Och det får jag också in mig på nästa del som också hände idag. Vetepriset har ju exploderat fullständigt.
10% på en dag.
Ja, nu sitter det här med Bloomberg uppe och det är liksom 10,12% vid, inte skrivande stund, men vid just nu i alla fall.
Ja.
Både Ukraina och Ryssland är ganska stora producenter av så kallade mjuka råvaror. Och även lite hårda råvaror med Ryssland i alla fall.
Rätt mycket gruvor och sånt.
Ja, exakt, ja. Det här kommer ju också påverka matpriser i Sverige.
Absolut.
Tänk er, Ica måste ju betala mer för att köpa in både råvaror men andra former av varor exakt.
Jajamän. Och vad har du vet? Det är ju typ mer än bara mat.
Bröd.
Bärs.
Nej! Nej! Mm.
Och så att vi kan se, och det har ju varit ett skrivit länge med det här med de här priserna som jag haft på råvaror som har ökat. Ja. Ökat. Vi diskuterade lite innan här vad fan innebär nu de här ännu högre råvarupriserna. Och då är det liksom så här, okej, ännu högre råvarupriser, ännu högre kostnader. Alltså inflationen kommer ju på pappret öka liksom. Ja. Och vad kommer det resultera i? Ja, alltså kommer det resultera i att folk faktiskt slutar köpa saker och ting? Mm. Och så vi sen så då får en deflation. Ja. Eller kommer det bara gå hej bananas och bara inflationen bara kör liksom? Det är ju också en sån möjlighet.
Det är ju svårt alltså.
Framförallt när så här priserna på mat går upp. För då, det måste du måste ju käka liksom.
Ja, men vi ser ju att alltså, mat och energi är ju väldigt stort problem. Ett problem, men det är en stor del av budgeten. Mm. Det är ju det och fastigheten, eller där du bor liksom, som är de största utgiftsposterna. Och det har ju också en högre procentuell andel om du är fattigare.
Mm.
Så det drabbar ju också de fattiga mest liksom.
Absolut.
Ja.
Vi kan säga att de som håller på med fracking just nu i USA, de bara yay!
Högre olja pris, ja.
Så att, och det är en sjuk grej.
Intressant i alla fall.
Men, och detta återspeglas ju egentligen också väldigt hårt i det ryska indexet. Alltså, Ryssland är ner 33% idag.
Ja, det är helt sjukt att börsen går ner 33% på en dag.
Alltså, men jag säger det här, skit ska skit ha. Alltså, vi har ju diskuterat lite det här, vad kommer det ha för konsekvenser med sanktioner mot Ryssland? Jag hoppas att det kommer ha konsekvenser.
Det finns ju en, som man kallar det, en silverkula eller en finansiell atombomb.
Vad är det?
Swift-systemet.
Ja, jag bara, yay!
Ja, nej men i princip alla världens banker är ju sammankopplade och pratar med varandra genom Swift-systemet. Det är ju form av betalsystem eller ett informationssystem. Det är typ som en e-post liksom inom bankvärlden typ. Om man skulle då stänga av Swift-systemet, vi tillåter inte ryska banker på Swift-systemet, så kommer ju inte de kunna göra samma affärer alls med omvärlden liksom, på samma sätt. Så det kan ju riktigt skada. Och om inte man kan sälja olja, om inte man kan sälja rysk kaviar liksom, eller om inte oligarkerna kan köpa det de vill liksom, då kanske det blir press på regimen att ni måste göra någonting liksom. Men det är väldigt allvarligt att lägga liksom. Det är ju som sagt en atombomb.
Ja. Och det är ytterligare en annan sak att det finns ju väldigt många ryssar som bor utomlands.
Ja.
Så att det finns ju så kallade golden ticket i England.
Mm.
Där du får lov att bo där om du lovar att investera typ i näringslivet och spendera pengar.
Många ryskar bor ju typ i Frankrike, har sina barn på fina skolor och sånt. Så men det är intressant.
Och egentligen, vi ser ju den här återspeglingen också i alla angränsande länder till Ryssland. Alltså, Turkiet ner 8%, Polen ner 10.
Ja, Polen är riktigt skit. De är ju väldigt, de ligger ju alltså granne med Ukraina i sydöst typ. De är också, de har ju också transits. Alltså olje, de har ju rörledningar också som går genom Polen.
Mm.
Fattar jag det som till Tyskland med. Så du får ju också de pengar för olja, eller inte olja, eller naturgas som passerar igenom. Så om Putin stänger av kranen så kommer det också mindre från. Men framförallt så tror jag nog att det är en geopolitisk risk att ha Ryssland så nära.
Jag tror bara det är obehagligt.
Mm. Ja, det hade jag också. Jag hade också känt obehag om det hände.
Tänk du är lite mysigt land som polskt, så du är ett litet aktiebolag, ja, i Polen och så försöker du generera 10% direktavkastning, ja, och så har du gett och Sonell, du vet, som vi har sina kraftledningsverktyg liksom, och så kommer det en ryss där och bara nej,
ja,
det ska du inte.
Alltså, ja, det är sjukt alltså. Nej. Men jag tror faktiskt att jag tror det finns lite lägen i Polen alltså.
Absolut. Men frågan är ju då liksom, detta är ju första gången vi ser något sånt här som, alltså en sån här stor skala, alltså invasion på en sån här stor skala i mellan två väletablerade länder, och där det ena landet gör det egentligen som en form av maktspel. Alltså det är ju, alltså incitamentet till varför Ryssland gör detta är väl egentligen för att Ukraina hör på att
liksom, gå med i NATO.
Typ lämna Ryssland.
Alltså, men det som är så sjukt är att det känns just nu som att Ryssland för ju Baltikum. Till Baltikum. Ja, det är. Närmare NATO känns det som.
Absolut.
De förstår det. Vänta lite. NATO går inte in och hjälper Ukraina. Vad händer om Ryssland går in på oss nästa gång?
Mm.
Vi måste ju ha NATO på vår rygg hos oss för att kunna garantera vår säkerhet.
Absolut. Det är jävligt sjukt. För att det är, jag säger det om igen, men ursäkta för det, men det är, alltså vi har verkligen inte sett något sånt här sedan andra världskriget. Och det är...
Det påminner mig om Anschluss eller det här Sudetenland liksom, när man tog Tjeckoslovakien.
Ja. Bara gick in och bara tog det liksom.
Ja. Och då vågade ju inte
andra länder göra något. Och där införde man sanktioner och...
Ja, och de tänkte ju, ja men det här kommer räcka här liksom. Men ja, det ska inte jag dra för mycket paralleller. Nej. Men det är intressant i alla fall. Och det är en viktig rörelse också som man har sett nu senast, det är ju flykten mot säkra hamnar.
Mm.
Det har ju handlat jättemycket obligationer senast.
Mm-hmm.
Så räntan på dem börjar tryckas ner nu igen, fast den är ju på väg upp liksom, för att man ska ju höja. Och hela Feds, vad ska man säga, deras taktik, men deras spelplan har ju ändrats nu också väsentligt.
Mm.
Så liksom, de skulle ju kunna vänta nu med att höja räntan lite.
Mm.
Eller höja lite mer långsamt, för man var försiktig liksom, se vad som händer i omvärlden.
Och det ska bli väldigt spännande att se hur Ryssland agerar i detta, för att de har ju den här jättehöga inflationen.
Ja.
Och det här blir lite test på lilla Joe. Och liksom, jag är säker på, hade det varit Trump så hade det typ redan varit typ soldater på väg till Ukraina typ.
Tror du det? Kanske.
Ja, inte riktigt kanske, men
egentligen hade Trump varit jätteemot.
När sånt bryter sig.
Eller så hade han verkligen varit, ja, gött för dem liksom.
Mm.
Typ.
Så alltså, ja, man tänk. Det är så jävla surrealistiskt att vi hade en sån liksom världsledare. För det är ju verkligen, jag tror amerikanska presidenter räknas ju som den personen som har mest makt i hela
globalt,
världen.
Globalt, ja. Ah, ja. Mm. Nu börjar det nog bli med Xi Jinping. Men en sak med tanke på gasen och olja som jag pratade om förut. Som vi sett är att exempelvis Vattenfall har ju gått nu. Bara, men vi vill inte ha någon kärnkraft, uran liksom från Ryssland. Vi vill inte ha olja från Ryssland, innan naturgas från Ryssland. Någon makt som kan gynna oss av det här. Kina, tror jag. Kina har ju inte ens fördömt Rysslands intåg i Ukraina. Ponera då att, ja, men kranen stängs av. De får inte längre sälja olja. De får längre sälja gas. Kina kan ju köpa massa billig gas och olja liksom.
Mm.
Potentiellt sett sälja den vidare. Det hade kanske inte gått så bra. Men i alla fall använda det internt liksom. Så det här, jag tror att det här spelar ju lite i händerna på
Kina.
I Kinas händer också. För de kan ju också... Se det här som, om inte det händer någonting nu i Ryssland här, eller i Ukraina, så kanske de säger, åh, men vi kanske borde ta tillbaka Taiwan då.
Ja.
Mm. Oh. Så det har mycket, det är sjukt stora effekter liksom och konsekvenser. Det är mycket olika bollar i rullning liksom efter det här.
Mm. För det är verkligen, det är snarlika situationer. Alltså Kina har hållit på att göra så här militärövningar runt omkring Taiwan
sen
typ 3 år.
De mynde det idag också.
Ja.
De hade typ så här 9 stycken flygplan som gick in på deras luftterritorium och sånt. En till sak också, jag nämnde det här med mjuka och hårda råvaror. Och Ryssland är ju jättestor tillverkare av palladium. Mm. Och vissa kanske tänker på de här skorna, men det är också, det är faktiskt ett det grundämne palladium. Mm. Och det är en viktig del av halvledare.
Oh.
Ja. Och Ryssland har ungefär, jag tror det var runt 40-50% av hela världens palladiumproduktion. Så liksom, det här påverkar liksom olika former av mjuka råvaror, inte kanske kaffe, men majs, vete, men också då liksom palladium. Jag tror att Ukraina är stor inom neongas, som också kan vara viktigt i vissa halvledarprocesser och sånt. Så det får verkligen effekter här och var. Och med tanke på säkra hamnar också, guld.
Den har inte rört sig idag.
Jo, den är upp idag.
Ja, men när jag kollade förut vid fyra snart så var den typ...
Ah, ja, det är ändå bra alfa om man jämför börsen.
Absolut, absolut.
Jag tror att guld kan få lite renässans alltså.
Det tror jag med.
Det är ju sånt som man verkligen vill ha när börsen går ner.
Mm, hur tror du krypton kommer hänga med på det här?
Ja, men det är intressant där. Jag och många andra, eller jag. Men många har sagt det här med att ja, men bitcoin är en bra inflationshedge på grund av att det bara finns en begränsad mängd och antal. Men det vi sett nu är att det har blivit en spread liksom. Nu senast har det varit oroligheter och sånt mellan guld och krypto. Där guld är ju den klassiska säkerheten liksom. Och krypto är den nya formen av digitalt guld liksom. Men bitcoin har gått ner som tusan.
Amen.
Så ja, bitcoin är ju mer av som derivat på typ Nasdaq eller på risk.
Mm.
Liksom. Och nu vill ju inte folk ha risk. Folk vill ha risk off. Och det kan vi ju se också i graferna i VIX-index, det är kanske det klassiska skräckindexet. Idag toppar det på 37,5. Mm. Och det är ju liksom, ja, det är ju nästan, det är ju som delar av 2020-nivåer liksom högre än vad det var under 2018-2019. Liksom, det är ganska högt.
Och VIX står ju då för volatilitetsindex.
Ja. Och som vi nämnt tidigare också, att när VIX är högre, det är också svängningen på börsen högre. Mm. Då är det vanligare med att börsen går upp, ja men 2% liksom upp och ner i takt. Men liksom, om du minns kanske i höstas, så kanske det var, ja men det gick upp 0,5% då så gick det ner 0,5%. Så det blir större svängningar.
Tror du inte marknaden i sin helhet är mer på väg mot, alltså bara generellt högre volatilitet, alltså större volymer som flyttar snabbare?
Ja, men det finns en underliggande trend med det.
Ja, precis, jag tror liksom att liksom mängden digitalisering vi har, mängden oallmänbildade investerare, alltså du vet så här, det är mycket kortare pengar som vi säger. Det ser du ju bara på emissionsflippare liksom, eller noteringsflippare. Mm. Alltså jag bara säger att marknadssentimentet är mer annorlunda i sin helhet. Folk förväntar sig, och jag tror det kan ha väldigt mycket att göra med typ 2020s V-botten.
Ja.
Liksom att man förväntar sig att gå ner fort och gå upp fort.
Ja, kanske.
Så att jag vet
ingenting
inte.
Är ingenting jag reflekterat av tidigare faktiskt. Men
det är bara en tanke. För ja. Det här kan helt överrumplas av en kraftig nedgång som vi ser här egentligen just nu under 2022. Så att, ja. Och då kan vi komma tillbaka till det här med lugn och fina.
Ja.
Så kan vara jävligt gött ibland alltså.
Ja, det är gött att takta på upp, va? Men jag tror också att många ser det här med Ukraina som ett bra säljtillfälle liksom.
Mm.
Det kan ju också vara så att, och det tror jag har hänt senaste månaden, att det har varit det här räntan som har spökat också i bakgrunden.
Absolut.
Allting, inte bara Ukraina. Typ Asien, det påverkar ju knappt Asien liksom detta. Alltså verkligen inte. Och de följer också med ner. Mm. Så det är ju lite så här.
Men jag tror, det är ju som att man säger så här, OMX är en egen börs och det är självständigt från USA. Bla bla bla.
Nej,
men det är ju absolut inte så.
Vi lever ju i en global ekonomi.
Ja, precis. Det var dit jag var på väg.
Ja.
Så att, och det är ju liksom det vi måste säga. Vi handlar med alla och alla handlar med oss. Och, ja.
Och Ryssland handlar med ganska många också.
Ja, precis.
Men det var det om de globala råvarorna. Men om vi ska gå ner lite mer bolagsspecifikt, det tänkte vi också. Det kanske är roligt för om vi bara inte pratar massa makro.
Amen.
Så finns det faktiskt en del svenska bolag som har en ganska stor exponering mot Ryssland och Ukraina.
Mm.
Så jag har kommit med en liten lista här.
Mm.
Så det här är värt att, om ni äger de här eller funderar, haft en på bevakningslistan, så är det värt att ta en extra tankesnurr liksom, vad ska man säga.
Funderare.
En funderare. Och sen då också kan ni tillägga det här som jag berättade förut med högre energipriser på medellång sikt. Men nummer ett, det är ju den här tunga fordonsåterförsäljaren Ferro Nordic.
Amen.
Den tappar ju över 15% idag. Väldigt, det är inte bra, lika bra alfa som guldet.
Nej, det måste vi säga. Och varför är det så, Tim?
Jo, de är så tunga återförsäljare. De har ju typ så här exklusiva licenser för att sälja typ så här stora grävmaskiner och sånt från Volvo Penta exempelvis. Och Ryssland står ju för 80% av deras omsättning.
Det är jävligt mycket.
Ja, det är väldigt mycket.
Det är så här stora maskiner.
Ja, det är exakt så det är. Där borde nästan ett klipp, det där är gött. Men så de drabbas väldigt mycket, men alltså den här värderingen börjar bli väldigt, väldigt låg. Alltså jag tror att det är EV/EBIT typ 5, någonting där. Direktavkastningen är typ 7%.
Men då, och då är frågan, vad händer detta halvåret?
Liksom? Ja, frågan är ju, men shit, om de tappar 80% av omsättningen så kommer ju deras vinst bli lägre och då kommer värderingen gå upp liksom.
Ja.
Så det är ju det som folk blickar fram. Men jag snackar med en kille hos hem också som har det som case liksom. Och han pratar här med att under Krim så typ så marknaden för anläggningsmaskiner eller vad det heter.
Heavy equipment.
Typ. Ja, tunga maskiner. Gick ner typ 80%. Men det som var så coolt var att Ferro Nordic lyckades och överföra sin verksamhet väldigt mycket till serviceavtal och sånt istället liksom. Som tappar inte så mycket omsättning som man kanske trodde.
Okay.
Som styrde om verksamheten liksom, jobbar mycket med service och aftermarket service och olika former av efterförsäljning och sånt.
Mm.
Så ja, det kan vara värt att kolla liksom. Blir det för billigt liksom, så kan man ju ta sin kik.
Mm. Det är väldigt intressant det här, faktiskt. För att hur som helst så tyder det i alla fall på att bolaget, ja, de har väldigt bra executionförmåga.
De är duktiga,
Så att det är ju alltid skönt.
De håller på att expandera också till Tyskland, så de håller på att diversifiera sig lite.
Ja, det är alltid nice.
Den är ner till 50%.
Jo. Oh, för Nordic.
Ja. Aj. Vad har vi mer då?
Vi går vidare till...
Vill du berätta om G5?
Ja, G5 är ett bolag jag ägt för väldigt länge sedan.
Alltså, jag tycker ju vdn är ju gött i Vlad.
Ja, precis.
Det är han och Putin.
och där är det väl egentligen att de har sin utveckling i Ukraina.
Mm, en stor del i Ryssland. De har ett kontor också i Ryssland.
Precis, och jag vet ju... Nu ska vi se här... Wargaming. Nu är inte det börsnoterat, tror jag inte. Men det sitter ju också i Ryssland.
Det känner jag igen.
Det är de som gör World of Tanks och,
okay,
och World of Warships och, de är jättestora spel.
Jag har spelat det själv.
Ah, ja. De är goda.
Det sitter också som man flyger, eller
hur?
Eller är det World of Tanks som man kan flyga också?
Nej, det finns ett. Men det är suger.
Flygplansspelet. Tanks var ju god liksom. I alla fall, så de har ju väldigt stor personal här då. Och de släppte faktiskt PM i morse också. Att de låter alla anställda få 2 dagar ledigt.
Ja, det var ju
för att vara med sina familjer. Eller, för att skydda sig liksom, jag vet inte.
Ja.
Så det finns ju en liten latent risk. Men det är ju mer på lite längre sikt. Om de inte kan utveckla fler spel liksom. Det påverkar ju inte inkörningsförmågan idag liksom.
Nej. För de äger ju fortfarande rättigheterna och sånt.
De är ju kvar spelen på... Google Store och så vidare.
Precis.
Mm.
Så att, ja, förhoppningsvis så får de ordning på det. Ja. Jag kanske kan flytta hit ukrainarna.
Ja,
det var ju trevligt.
En annan intressant var ju Amido, som är ett teknikbolag.
Amen.
Och de skrev faktiskt nyligen sin årsrapport, den släpptes ju inte för så länge sedan, att en potentiell konflikt då kan äventyra deras verksamhet i Ukraina. Det visste inte jag om innan, men de nämnde det där liksom. Jag bara, okej.
Den är spännande.
Och kanske det är så. Och nu har det hänt. Ja. Den gick ner typ, ja, när jag skrev detta så var det 8,7%. Jag vet inte exakt hur det är nu. Så det är intressant. Vad finns det mer? Du pratade om öl förut.
Ja!
Det finns ju ett specifikt bolag som har ganska stor exponering mot Ryssland och Ukraina.
Amen. Och det är ju, ja, främst för att de är väldigt stora kunder till Carlsberg. Alltså länderna. Både Ryssland och Ukraina.
Men vilket bolag är det?
En Carlsberg.
Ja, det är Carlsberg. Det är kända öltillverkaren.
Ja, precis. Så att, och bolaget, 10% av Carlsbergs omsättning står Ryssland för. Så att, och så plus Ukraina då. Så att, någonstans mellan 10-15% gissar
jag. Ja, exakt. Ja. Och de har ju också många fabriker i området. Och det är inte så ovanligt att ha fabriker i typ Ukraina, för det är ju ändå relativt billig arbetskraft.
Jag tror det stod väl att de har över 8 produktionslokaler i Ryssland.
Ja, någonting sånt. Så det är nog typ, det liksom. Så det kan ju skada deras... marginaler också.
Ja, och så tre Ukraina.
Mm, någonting sånt, jag minns inte exakt. Men ja, så det är varningens flagg skulle jag inte säga, men det är någonting att kika på om du äger en bolagen.
Absolut, absolut.
Typ GFM exempelvis är ganska populärt, vet jag ju. För Nordic med.
Mm.
Och Carlsberg med, om man är dansk, om man är dansk lyssna, så är det Lovväg säkert Carlsberg.
Ja, jag är fan förvånad att jag inte äger Carlsberg.
Jag har ju en idé för ett gött avsnitt, vet du.
Ja, det är dansk special.
Nej, inte dansk, det hade du velat. Nej,
det hade jag velat.
Jag hade velat ha ölbolagen mot spritbolagen.
Ooh.
Ja. Eller så här olika typer av festbolag liksom, som är relaterade till krök.
Party time.
Ja, party time och sånt liksom.
Oh.
Ja, det kanske kommer någon annan gång, men det är ett någonting som kommer kanske. Ja, nu har vi gått igenom lite allt möjligt, högt och lågt.
Ja, det vi har varit inne på här, det här är en jävla grej.
Ja.
Så att
ta hand om er liksom.
Ärligt talat, ja. Gör verkligen det. Njuta livet, uppskatta demokratin, rösta för i helvete är mitt tips. Jag skiter i vad ni röstar i, men
det får gärna vara någonting som är demokrati för språkarna.
Ja, nej men alltså, ja, precis det. Som Tim säger.
Ja.
För att, det är ju liksom att få lov att utöva frihet är inte alla som får göra det länge.
Nej, faktiskt. Ja, nej, tråkigt, men det blir ett seriöst.
Ja, det måste bli det ibland.
Veckans volley. Jag kommer lite snabb här, va? Nu har vi varit igång ganska länge. Men Storskogen hade ju rapport, det är ju en serieförvärvare. Och det man kan säga var att kursen gick ner som tusan. Den gick ner typ 15-20% kanske på dagen. Och det är ju lite jobbigt för den som äger det.
Vad var det för liksom, förväntningarna var så högt ställda? Eller?
Ja, jag vet faktiskt inte. Det är svårt att veta ibland. Men
det måste ju varit det, tänker jag.
Antagligen. Men i alla fall, och de gick ju ut i en exklusiv rapport med Bloomberg. Så de pratade om att och det här då kanske är bra för andra serieförvärvare, fast att serieförvärvare har blivit lite ohett senaste tiden, men det har alltid blivit. Så nämnde de att priserna på onoterade småbolag liksom har ju börjat röra sig nedåt.
Ja, det är klart.
Och då, han sa det här då att, nu ska jag citera då, jag tror att folk har börjat inse att de inte kan begära lika mycket betalt som innan.
Ja, vad menar
alltså
du?
Småbolagen har sagt det. Och det var ju vdn Daniel Kaplan som sa detta då efter rapporten.
Va, så att du menar att onoterade bolagen inte skulle gå ner lika mycket?
Nej. Jag menar bara att onoterade bolag kan inte lika gärna ta, alltså istället för att sälja till bolag, ja men vårat bolag är värt 7 gånger vinsten. Så kanske, ja men det kanske är värt 6 gånger vinsten liksom. Förstår du vad jag menar?
Det är bara lägre värderingar.
Ja, det blir lägre värderingar. Men det sker även onoterat liksom.
Ja, det är klart.
Men så det här kanske är positivt för serieförvärvare. Jag vet inte. Det är en tolkning på vad man kan göra. Men
Ja. Det är ju frågan. För att jag tänker mig att om serieförvärvaren använder aktier för att
om man använder aktier, ja. Det är ju så. Det är inte så bra.
Nej.
Då blir det, men det finns ju många också. Typ Lifco och allt kör ju alltid utan aktier. Med kapital. Sen har han till sån här veckans volley. Jag var inne och kollade lite blomman innan du kom in. Och dagens lite, inte eller roligt, roligt är det inte kanske, men lite unika PM. Det var ju Wise Group, minns vi för att det var dem. De växlar väl ut där. Deras vd har ju temporärt avgått.
Så där, ja.
På grund av sjukdom kan vi säga. Du får gissa vad det är för någonting.
Droger.
Nej, han har ramlat på sin cykel. De här cykelolyckan. Så de har en interim med det nu medan han återhämtar sig.
Hoppas det gick bra med honom.
Jag hoppas att det gick bra, men det var lite oklart bara. CEO in biking accident, interim CEO appointed typ.
Den är sjuk alltså. Den är jävligt sjuk.
Ja, så det var lite dagens, men vill du säga någonting snabbt eller nej?
Jag hade en tanke, men jag vet inte riktigt. Jag glömde av den.
Då blir det svårt att berätta då.
Det, så är det. Så att vi tackar för mig och så kan vi ta det nästa gång.
Men då säger vi tack för oss då.
Ja, men det vanliga. Kom ihåg att allt vi säger och som nämns i den här podden inte ska ses som rekommendation eller rådgivning. Och utgå alltid från din egen analys.
Sen kan vi ju se att vi är ju inte geopolitiska experter liksom.
Utan det är absolut
ju,
inte.
Det är ju lite lekmansgissningar liksom.
Ja, jag är ju rätt expert, men
Så jag tror på det.
Ja.
Okej. Nej, men har ni någonting att kommentera, del i oss, feedback, tips och så vidare, så får ni gärna höra av er till oss. nantingomaktier@gmail.com eller nantingomaktier.
Mm. Vår målsättning är att börja leverera lite mer content på vår Instagram. Alltså vi ska dela med oss av lite grafer och lite
så vi kanske lägger upp den här bilden sen.
Lite nice, för då kan ni kika på det. Samma saker som vi kikar på. Och ja,
ta hand om er.
Ha en fantastisk vecka nu.
Ha det gött.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.